NHL-podden sponsras av risk.com. Och förra veckan tippade vi ju 3 slutspelserier hur de ska sluta. Och det var att Washington ska slå Carolina, att Nashville ska slå Dallas och att Colorado ska slå Calgary. Och vi har fått 500 kronor att spela för. Skulle vi vinna så går pengarna till Rädda Barnen. Spel på samtliga slutspelsmatcher och alla Stanley Cup-serier finns på risk.com.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name.
Hallå, 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 hallå.
Oj, 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 oj. Jaha, ja, hallå, hallå ska jag säga mer lite pikt kanske. Det där var ju då den ena traumatiserade harvan av NHL-podcastens laguppställning, Jonathan Ekeliv i Stockholm. Fullständigt under isen idag, medan jag då, Per Bjurman i New York, ska vara lite farbror Barbro här åt Jonte. Morgonen efter den fullbordade katastrofen och chocken i Columbus, där det är Tampa Bay en vecka in i slutspelet efter bara 4 matcher borta. Hur är det, Jonathan? Hela världen undrar hur du står ut nu.
Ja. Ja.
Oj, oj, oj. Det här känns som att prata med Hillary Clinton morgonen 9 november 2016, dagen efter förlusten mot Trump.
Ja. Jag är så tom så jag vet inte. Jag ska försöka formulera mig på något, med någon vettig analys och försöka säga någonting. Men just nu, på frågan hur jag mår, så har jag inget vettigt svar. Målsättningen var att dra upp rullgardinen i morse ungefär. Det lyckades med i alla fall. Så det är en ny dag i alla fall. Men jag mår ingen vidare. Usch.
Nej, jag ska lova att jag ska ta fram allt jag har av terapeutisk förmåga här, så att vi ändå får ihop ett bra 238 avsnitt av denna podcast. För att vi ska väl ändå leva vidare, Jonathan?
Ja, jag måste väl det. Is it October yet, höll jag på att säga.
Ja, precis, precis.
Jag mådde ju så bra för 6 dagar sedan. Då hade vi vunnit grundserien och tagit 62 segrar mest genom tiderna ihop med ett lag på 90-talet och ett på 70-talet. Men det...
Ja, tänk om jag hade sagt då att nästa gång vi spelar in, då är Tampa ute i slutspelet. Då hade du skrattat åt mig.
Ja, det du sa var istället att Tampa skulle vinna med 4-0 i matchen. Själva. Så att det var den...
Ja, förlåt.
Ja. Mina argument för Columbus var bara besvärjelser för om de eventuellt skulle förlora någon match.
Ja.
Det skett sig fullständigt.
Mm. Ja, jag beklagar. Jag är ledsen, Jonathan. Men jag lovar dig. Det kommer bättre tider. Tiden läker alla sår och du kommer snart att se tillbaka på det här med förundran snarare än den här slösa sorgen du känner nu. Ja. Men hörru du, vi ska ändå försöka göra ett avsnitt här. Vi ska gå igenom...
Ja, jag ska skärpa till mig. Kom igen.
Kom igen nu.
Ja, nu rycker jag upp en skärpning. Ja.
Känn att Tortorella står bakom dig och skriker. Kom igen nu.
Ja, då vaknar jag.
Ja. För att vi ska titta på alla 8 serierna som pågår denna fantastiskt överlag rätt så förstummande första runda i Stanley Cup-slutspelet.
Absolut.
Det händer ju faktiskt anmärkningsvärda saker överallt. Men vi ska såklart börja med den serien i öst då, mellan Tampa och Columbus Blue Jackets, som sluta med en av de största skrällarna och ett av de största fiaskorna i Stanley Cup-historien. Det går inte att säga på något annat sätt. Jag är ingen sån som springer och skriker fiasko hela tiden. Men hur ska man annars beskriva det? Det finns inga andra ord.
Nej, alltså... Nej, det, precis. Jag kommer försöka komma med lite förklaringar här till varför det blev som det blev. Och definitivt lyfta fram Columbus som gör en helt otrolig serie. Men det är klart, det går inte för en President's Trophy-vinnare som står för en av tidernas bästa grundserier att bortförklara en 4-0-förlust. Det är oacceptabelt på alla sätt. Ja. Så naturligtvis är det ett av tidernas största fiaskon. I amerikansk proffsidrott skulle jag säga.
Ja.
Inte bara NHL.
Ja. Ja, det är ändå så otroligt underligt. Och det kommer ju att letas förklaringar hela sommaren till det här. Men för att, alltså, det börjar ju, första matchen börjar ju precis som väntat. Första perioden såg det ut som vi trodde. De går upp i 3-0-ledning och... bara leker.
Ja, ja precis. Och Columbus såg ut som de har gjort det i tidigare slutspel också. Att Bobrovski darrar och släpper in mål till och med på uppvärmningen var det folk som noterade. Och allmänt osäker och Columbus spelstrategi funkar inte alls. De blir mer eller mindre överkörda av Tampa där faktiskt.
Mm.
Men sen måste jag säga, någonstans i andra perioden så börjar Tampa själva gå på lite grann det här. Och det känns som att alla vill göra mål och de känner själva att de är helt överlägsna. Och ett symboliskt mål för hela serien så här efterhand skulle jag väl ändå på något sätt peka ut. Det är just 3-1-målet, det första målet Columbus gör i den här matchen. När Ryan McDonough av alla helt plötsligt får för sig att pincha jättehögt. Erik Serenak, hans backkollega, har också långt uppe i offensiv zon. Och så ska han slå en crosspass till Serenak när man ser att Columbus har 3 spelare framför Tampas backar. Liksom, så att säga. Om de skulle tappa det läget så skulle det bli ett jättefriläge för Columbus. Och det är precis det som händer. Ryan McDonough av alla slår den passningen för att han också vill göra poäng typ. Columbus vänder, gör 3-1 och plötsligt lever matchen igen.
Ja, men det var ju förmodligen det sämsta som kunde hända den där första perioden, att det kändes som att det gick lätt då. För att, precis som du säger, fick man känslan av att de började tro det själva också. Vi kan spela ut dem och började spela så istället för att försvara sin ledning. Och det sa ju Cooper något om efteråt också. Men samtidigt var det ju också som att något ljus gick upp för Columbus efter det där, som du säger, 1-3-målet. Det var att de hitta nyckeln till hur man löser Tampa och sen bara låste de upp dörren och gick in.
Jag tycker, ja precis, alltså, men så här känner jag också att den matchen trodde man var ändå ett undantag. Alltså jag såg inte några nycklar då som Columbus hade låst upp, utan jag trodde bara att det var Tampa som gav bort matchen och klantade till det. För sen trodde jag, liksom många andra, liksom Tampa själva tror jag, att liksom, man tittar på deras grundserie, de har inte förlorat 2 matcher i rad sedan i november. De studsar alltid tillbaka efter en förlust. Vasilevski, han har bara en gång förlorat 2 matcher i rad på hela säsongen. Så att då åka på 1-5 i en sån match, det tror jag var extremt mentalt knäckande. För i den matchen, då märktes det att Columbus verkligen hade gjort läxan.
Ja, det var ju Tampas sämsta av alla matcherna.
Precis.
Den andra matchen hemma i MLE.
Exakt, för där körde de rakt in i Tortorellas 1-2-2-försvar och i mittzonen kom de ingenstans. Jag tror det satte verkligen liksom myror i skallen på Tampa. Att de var tvungna att liksom anpassa sig efter Columbus. För Tampa har inte behövt anpassa sig en gång på 82 matcher. Deras spel har alltid funkat oavsett motstånd. Och helt plötsligt så blir det 1-5 på hemmaplan i en match som de bara måste vinna.
Ja, alltså det är som de säger, det finns ingenting svårare i världen än halvt, när du ligger under med, säger de då här, när du ligger under i Super Bowl i halvtid och du måste ändra spelplanen som har tagit dig dit, den funkar inte längre, säger de. Men jag tycker samtidigt det är så mycket som fascinerar mig i det här, men jag tycker att det är dåligt, man måste skräda orden här, det är dåligt, Jonathan. På så många plan. För ett, jag tycker det är mental mjukglass, liksom att de inte, att de blir så darriga och panikslagna och frustrerade ledande spelare i laget. Men jag tycker också att John Cooper blir totalt utcoachad, både också på det mentala planet och hockeymässigt. Tortorella vinner i den här serien, så det skvätter om det. Jag tycker det är dåligt av Cooper att inte ha. De fortsätter ju spela precis som i grundserien. De har inget annat, de har ingen ny växel att lägga i.
Nej, och det var det som var.
Och tror att det ska gå så bra.
Precis, och det var så Cooper predikade hela tiden mot media och förmodligen in i klänsrummet också. Att lösningen var att liksom hitta tillbaks till spelet i grundserien. Inte börja anpassa sig efter Columbus eller korrigera delar i spelet.
Nej.
Utan det blev att man bankade huvudet i väggen hela tiden och tänkte att till slut kommer det se ut som i grundserien. För att vi tog ändå 62 seger på det här viset. Vi svepte Columbus i grundserien med totalt 17-3. Så att de trodde att det var lösningen hela tiden. Det var det Cooper tryckte på hela säsongen. Kom igen nu, hitta tillbaka till det. Men uppenbarligen funkar inte, och då var han inte förmögen att hitta andra sätt. För en tydlig sån sak är till exempel i boxplay. Det vill säga Columbus powerplay. De gjorde mål på hälften av sina powerplay.
Ja, igår var det ju rena parodin. Så fort de fick utvisning eller powerplay så blev det ju mål. Otroligt irriterande.
där gjorde ju Tortorella en förändring inför den här serien. Med att, visst, Nick Foligno har ju varit inne som bumper, som det heter förut. Alltså den spelaren som är mitt i slottet. Som också är ett passningsalternativ. Inte bara rör sig där för att styra eller peta in retur eller få en passning och skjuta direktskott. Utan som också söker passningsvägar. Och han ställde till det totalt för att tampas forwards. Så fort Nico Foligno fick pucken, då kändes det som att båda forwards gick på honom. Han spelade ut den till en kant och så var det fritt där. Och så åkte Seth Jones och bara fick fritt läge och dundra in den i krysset. Eller Zach Werenski eller vem det nu var. Flera powerplay-mål såg ju likadana ut.
Seth Jones har varit jävligt bra i den här serien.
Det får man säga. Det är många i det där laget som kan lyftas fram.
Samtidigt, jag kommer tillbaka till det mentala hela tiden. För det börjar med att de är för liksom kaxiga, för självgoda Tampa, ja, i den där första perioden. Och hela attityden när de går in i det är som att de har köpt myten om sig själva som världens bästa hockeylag, som vi har lite fånigt kallar dem. Ja. Och sen när världens bästa hockeylag inte får det att fungera, då är det som att de får panik. Och ledande spelare som framförallt Kucherov då, som har varit useless i de tre matcher han spelar, han var avstängd i den fjärde.
Han var bra i den sista, tycker jag, offensivt. Men två första var katastrof, och frustrationen han tog ut på Markus Nuttivaara går inte att försvara på något sätt. Det var fruktansvärt dåligt.
Och Stamkos gjorde mål igår, men innan dess så gjorde han ju inte en poäng och hade då inte heller gjort några poäng i tre slutspelsmatcher i fjol, de närmast föregående. Jag hade ju ett utbrott om det i bloggen, om att hade det varit Alex Ovechkin som inte hade gjort mål i fem viktiga slutspelsmatcher i rad, eller poäng, då hade han blivit hängd här i nordamerikansk media. Men guldgosse Stamkos från Kanada, han kom undan. Får ingen kritik.
Nej, och där måste man ju, alltså Stamkos har ju gjort poäng i slutspel genom åren, men inte alls i samma takt som i grundserien. Han har haft problem i slutspel redan 2011 när de gick långt. Det är bara att erkänna som ett Tampa-fan att Stamkos, han är en sån här spelare som behöver ytor. Han är en typisk grundserieartist. Mm. Han gör ju majoriteten av sina mål i powerplay också. Eller åtminstone när han får stå och måtta från sitt kontor.
Ja.
Lite för sig själv, men i slutspel så funkar det inte så. Ja, jag tycker till och med det var rätt i sista matchen. Då gjorde man så att man återigen, precis som tidigare under Cooper, så han får inte vara center längre. Han klarar inte av att bära en kedja, utan han får, nej, spela vinge liksom. Det är bättre att köra rookie Anthony Cirelli som första center än Steven Stamkos. Och då blev Stamkos bättre faktiskt, vill jag säga också. Men det säger lite grann om Stamkos oförmåga att prestera när det blir tajt och tätt och hett.
Ja, slutspelshockey helt enkelt. Men alltså, han är ju inte ensam som stjärna som inte lyser i playoffs första runda i år. Och det där, man blir påminn om det varje år, man glömmer bort det, och sen så sitter hela världen här. Så varför gör de inga mål? Varför fortsätter de inte som i grundserien? Men alltså, det är ju så att det är extremt svårt för stjärnorna. Det är de som blir raderade, neutraliserade. Det är därför det krävs så bra
supporting cast.
Ja, supporting cast. Man behöver en Devante Smith Pelly och en Lars Eller som kliver fram och gör de stora målen. För att stjärnorna, det är ju det slutspelshockey handlar om. De få som verkligen gör det, dels behövs det i allmänhet några år innan de lär sig hur man gör i slutspelet. Och de måste höja upp sig på en enorm nivå. Patrick Kane när han var som bäst, Ovechkin senare år, Crosby när han har varit som bäst. Men se, det är inte bara Stamkos nu. Sebastian Aho har gjort ingenting i princip. Johnny Gaudreau har gjort ingenting.
Nej, Crosby lämnar sin serie som vi ska prata om snart med en assist.
Ja, så det...
Ja, det är ett vanligt fenomen. Ett återkommande fenomen år efter år.
Ja,
ja. Det måste jag ändå ge Columbus cred, alltså, för där får man säga att deras supporting cast verkligen levererar. Alltså, man visste inte riktigt, visst Matt Duchene har en topp 6-roll, men man visste inte riktigt hur han skulle komma in i det här slutspelet efter att inte riktigt smält in i grundserieavslutningen. Och presterat på den nivå man förväntar sig. Men han är ju den som gör mest poäng i laget i det här slutspelet hittills.
Ja, jag tänkte på det precis innan vi började spela in. Du skulle säga något om Duchene. Jag har ju varit väldigt tveksam till honom och kritisk tidigare. Jag tycker att han verkar vara liksom överskattad. Mm. Men jag måste ge honom här att det här är första gången jag har sett honom spela riktigt stor hockey i viktiga matcher. Han har verkligen varit bra och... Det som är bra med det här, om du om någon månad kanske kan se det, är ju att Kekkeläinens chansning gick hem. Den här all-in-satsningen vid trade deadline gav resultat. Och det är bra, för att det här är ju en copycat-liga där man tar intryck av de som har framgång. Och förhoppningsvis kan ju det bli ett resultat att det blir mer vågade general managers framöver. Det skulle vara kul.
Ja, den tesen håller jag med om. Att det här är förmodligen bra för trade deadline-spänningen och sådär i framtiden. Ja. Hade det här skitit sig och de hade inte vunnit den här slutspelsrundan som de siktade på att äntligen få göra i klubbens historia, då hade det ju snarare kostat jobbet för till exempel Kekalin.
Ja, men nu låt mig komma tillbaka till det med Stamkos och stjärna då, vad som behövs istället när stjärnorna blir neutraliserade. Och det är ju då det konstiga med det som vi har pratat om här i veckan. Bredden och djupet skulle ju vara en av Tampas styrkor, men det har man inte sett mycket av, att det är andra som har som kliver fram.
Nej, jag tyckte att Tampa kollektivt blev passiviserad, eller hur man nu ska uttrycka det. Det var inte bara Kucherov som gjorde bort sig där, eller Stamkos som skickade en sucker punch, utan det var riktigt dumma utvisningar många gånger. Alex Killorn, Ryan McDonough, Ryan Callahan som med all hans slutspelsrutin, och som Pierre Maguire hyllade så mycket i sändningen och tyckte det var helt rätt att plocka in honom i slutet av serien. Även han tog dumma utvisningar. Liksom den här frustrationen drabbade hela laget. Det var ingen... Jag tyckte några få, liksom Cirelli som sagt, och som blev befordrad på slutet. Jag tycker ändå Point, trots att han knappt gjorde någon point, var bra. Även Palato och Johnson gör det bra. Men överlag så är det många som blev små.
Och sen visar sig en annan sak, att visst, på forwardsidan ser det ut som de har väldigt djup och bredd, även om det inte fungerar nu då, på det så kallade pappret. Men på backsidan är ju det är inte lika väl rustat. Alltså när nu både Victor Hedman och Anton Strålman försvinner. Victor spelar ett par matcher men uppenbart fortfarande skadad. Ja. Så de lämnade ju stora hål där bak. Och ja, framåt exakt. Med. Alltså de lämnade stora hål överhuvudtaget.
Ja, precis. Nej, de som fick utökade roller i deras frånvaro tog verkligen inte chansen. Mikael Sergache som fick praktisera som första back i princip. Gjorde ingen bra audition faktiskt.
Nej. Och dessutom vann av de ryska målvakterna, så var det ju faktiskt Sergej Bobrovski som vann matchen mot Vasilevski. Han var inte som man drog efter andan kring hans insatser.
Nej, precis. Alltså, han gjorde, jag tycker inte att de kan, det går inte att skylla på Vasilevski, utan han gjorde många bra räddningar också, så ibland liksom höll han kvar dem i matcherna, tycker jag faktiskt. Framförallt i starten. Många matcher så kom ju Columbus ut furiöst, och visst, det gjorde kanske 2-0 och sådär, men det hade kunnat bli ännu mer så som första perioderna såg ut efter game one. Ja. Men generellt sett så blev man ju utklassad av Bobrovski i målvaktsmatchen. Och det hade man kanske inte trott på förhand.
Nej, Bobrovski har ju gjort sin bästa slutspelserie någonsin, tror jag. Han har ju vacklat för i playoff, men inte nu.
Nej, det här är första gången, tror jag, som han inte har släppt in två mål i en och samma slutspelsmatch. Hände flera gånger nu. Så att, jag skulle väl vända på det så här också, om man kan se det. Det hade låtit otroligt konstigt inför den här serien, men jag tror nästan det var bra att en blessing in disguise, och det visade sig uppenbarligen också, att Columbus fick möta just Tampa i första rundan. Jag är inte helt säker på att Jarmo Kekeleinen hade suttit lika säkert på sin stol nu om de hade klättrat förbi Pittsburgh, kommit trea i divisionen och fått möta Islanders i första rundan.
Nej.
Och ha en helt annan press på sig med den här satsningen i ryggen och så vidare, och fått möta den typen av lag. Nu hade de ju noll press på sig. Ingen förväntade sig att det skulle bli så här.
Nej, man kan vända på det resonemanget också och säga att det förmodligen var sämsta tänkbara motstånd för Tampa nu med facit i hand. Jag tror att Tampa inte hade haft samma problem med Carolina till exempel.
Nej, precis. Jag tror också det att när man tittar på det så här på pappret, liksom, så är det klart att de möter det lag som var sist in i slutspelet. De blev klara sista helgen. Liksom. Mm. Och då ska man ju liksom, när man Tampa själva var klara i början av mars, så är det klart att man borde vara ett betydligt slagkraftigare lag. Men Columbus på pappret, det finns ju en anledning till att Jarmo Kekeleinen satsar just då, för han såg det här framför sig, att de kunde forma ett otroligt punch i laget med en helt ny andra kedja, med en Bobrovski i normal form, med en Panarin och så vidare. Och
Breadman.
Ja, The Breadman och sådär. Så de har ju, nere i fjärde kedjan har de spelare som Boone Jenner och liksom Riley Nash och Brendan Dubinsky. Det är ju extremt ärrade NHL-spelare.
Ja, de fick ju verkligen ihop det. Och den här liksom profilen av lagmaskin och tyngre och fysiska, det passar inte Tampa. Det borde man ha sett, jag borde ha sett det innan jag sa 4-0 till Tampa i alla fall. Man känner sig, man sitter här med en dumstrut hög som en tv-mast på sig.
Ja, det är lite liknande den här Washington-serien i fjol, att de åker rakt in i en trap. Tampa har svårt mot lag som är väldigt strukturerade. Och sätter en hög forecheck dessutom, som lyckas kombinera ätterhet med disciplin. Och det var precis det Tortorella lyckades banka in perfekt i sina spel. För alla var ju med på det här tåget när det väl satte sig i andra matchen.
Ja, man har ju sett bilderna från han peppar dem i omklädningsrummet. Och det är ju inte bara det att han hittade nyckeln hockeymässigt, utan att hans förmåga att få dem att tro på sig själva. Jag kommer ihåg när Fredrik Modin, som ju spelade i Tampa 2004, när just Tortorella var coach där. Ja, just det. Och de vann Stanley Cup. Då pratar vi om Torts, just det här, hans förmåga att få hela kollektivet att lyfta och tro på sig själv. Han har sagt att det var som det var med hans temperament och inte alltid roligt, men jag kommer aldrig att glömma det han fick oss att göra, sa Modin om Tortorella. Och han verkar ju ha hittat den förmågan igen just nu, för att man såg på bilder där när han skällde i omklädningsrummet att det hände något med gruppen, liksom. Det hände något mentalt med dem. De började tro på att vi kan fan slå ut Tampa. Vi kan slå ut det här överlägsna seriesegraren.
Ja, det är precis. Modin som har sagt att det är den klart bästa coachen någonsin har haft också.
Ja, applådera vilken comeback för Tort. Kommer du ihåg efter World Cup? Då satt vi här och sa att hans tid är över. Hans syn på hockey har ingen bäring längre.
Ja, det var vi inte ensamma om heller. Det kändes extremt omodernt. Verkligen dinosaurien.
Men han har ju anpassat sig hockeymässigt. Ja, han har ju anammat modernare idéer. Men samtidigt är det ju så att hans hockey har fått en renässans också i det här slutspelet. De spelande lagen åker så det visslar om det. Och det är väl möjligen lite tråkigt då att om det här trenderna kommer och går. Nu kommer det att bli mer Islanders hockey framöver förmodligen.
Ja, struktur är bärande.
Ja, vi har lite problem här med uppkopplingen idag, så det blir kanske lite, vi får klipp, eller Jonathan, vår supermixare, poddens Phil Spector, får klippa och grejer, så det låter kanske lite konstigt. Vi ber om ursäkt för det. Vi ska inte bara prata om den här serien precis, men jag ville bara avsluta med, frågan är ju nu, med två saker tänker jag på. Vad innebär det här för Columbus i fortsättningen? Alltså, det här är alltså första gången de vinner en slutspelsserie någonsin.
Ja, faktiskt.
Och de går vidare till andra rundan nu med såklart ett enormt självförtroende efter att ha slagit ut. Ja, de har ju tagit bort kungen, drottningen ur matchen. Liksom. Ja. Det är svårt att se att de ska vika ner sig.
Nej, jag håller med. Alltså, med det här spelet så... För det måste jag också säga att jag tycker ändå att Tampa spelar upp sig i båda bortamatcherna och framförallt den här fjärde matchen. Men det räcker liksom inte. Columbus var bra också. De gav inte Tampa någonting gratis. Jag tyckte det var liksom ingen del i spelet som inte funkar. Special teams, målvaktsspelet, strukturen, både offensivt och framförallt defensivt.
Alla deras stjärnor lyckades ju faktiskt göra avtryck, trots det vi sa tidigare. Panarin till exempel. Jag har ju lyssnat på delar av de här matcherna, och jag har fått lov att lyssna på radio eftersom jag var ute på en liten roadtrip här. Ja. Och då får man in hemmalagets sändning. Och deras kommentatorer var lyrisk och extatisk. Du skulle inte gilla att sitta bredvid.
Nej, det förstår jag.
Men Panarin gjorde mål i någon av matcherna till exempel. Då skrek han plötsligt. Yes, Breadman, bake me a big one!
Jag förstår att han är lyrisk. För att han var otroligt bra. Kanske seriens bästa spelare i de här fyra matcherna.
Ja. Men det åker upp en stor varningsskylt framför Columbus namn nu, alltså, inför de som ska möta dem nästa gång. De kommer inte att bli lätta att tas med.
Nej, och de kommer inte vara underskattade nästa motståndare heller dock.
Rimligen inte. Nej.
Men de kommer in med ett otroligt självförtroende.
Det var de av sin första motståndare, i alla fall i början. Det är ingen snack
om
det.
Absolut, så var det.
Ja, och så slutligen bara, vad ska Tampa göra nu då när den här, de har landat nu i natt hemma i Tampa. Det är total depression i stan, det blir inga fester, det blir inget, alla journalister deppiga också, det blir ingen sittning i tiki-baren. Det blir ingen Florida-värme för oss, och stan Sven, du vet, som vi har där, Sven Gustafsson, som kanske har sett sin sista match nu, väldigt sorgligt, för han ska flytta därifrån. Jag hade hoppats på en lång resa nu såklart.
Ska jag erkänna så tog jag faktiskt ledigt i början av juni för att vara beredd på en eventuell Stanley Cup-final så jag kunde åka över. Det är sant. Jinx.
Oj, vilka jinx, Jonathan.
Men
Men vad, när det här lagt sig, när man ser tillbaks och man försöker förstå vad som hände, vad är det Tampa kan göra annorlunda?
Ja, nej, de måste ju lära sig att kunna byta spelidé när det kör fast. Den här säsongen har man inte haft någon som helst anledning att göra det under grundserien. Och de har inte spelat riktigt betydelsefulla matcher sedan midvintern, höll jag på att säga. Så de kan ju skylla på det, men ändå. De måste klara av att växla upp när det gäller som mest och när det faktiskt blir adversity. När det som en gång funkar inte funkar. Då måste man kunna anpassa sig. Och frågan är, ja...
Det här fönstret för att vinna en Stanley Cup blir inte öppet för evigt.
Nej, det är inte så att de har lite bråttom, men det ser ändå hyfsat bra ut, måste jag säga. Det är liksom, hela kåren är ju 90-talister. Och de har med på uppgång dessutom. Och det var ganska många nya spelare som etablerade sig. En Cirelli som gjorde väldigt bra. Serenak på backen. Matthew Joseph och de här som kom upp. Och Syracuse i AHL vann ju sin division där nere också. Så att de är på frammarsch som organisation fortfarande, vill jag faktiskt säga. Trots att de har varit i topplag nu i 5 år. Men just det här med att prestera i slutspel har inte varit Tampas grej.
Och framförallt personalförändringar, tror du?
Jag tror inte att de ruckar på den absoluta kåren, att så här Stamkos, Kutch eller Hedman eller naturligtvis någon sån där ligger i sig till. Men däremot så måste de ju rent löntagsmässigt få plats med Points nya kontrakt som de definitivt vill behålla. Alltså Tyler Johnson, JT Miller, André Palat, någon sån där riskerar definitivt att ryka. Och sen får vi se då, den som man tydligast kan peka på som inte lyckats guida dem i den här, i sån här lägen nu, framförallt två år i rad skulle jag vilja säga, det är ju John Cooper. Och det märkliga i sammanhanget är ju att man förlängde hans kontrakt bara för 2 veckor sedan ungefär, för att man var rädd att hans värde skulle skjuta höjden om han skulle ha en Stanley Cup-titel på sitt CV och att andra konkurrenter skulle rycka honom. Så att man ville liksom bli av med den distraktionen inför slutspelet att han stod kontraktslös, och man trodde kanske göra sig ett fynd. Men återigen så blir det samma visa.
Ja, jag tycker att han åtminstone, han ska kanske inte sparkas, men han måste ägna sig åt viss självrannsakan. För jag tror att en del av den här kaxigheten och styr i korken-attityden kommer från han. Han har en självbelåten framtoning ibland, och det är dags att inte sprida sånt i sitt lag.
Ja, och jag tror, ja faktiskt lite grann. Det var först i fjärde matchen när Columbus fick ett bortdömt mål, så att det inte blev 3-1 utan stod kvar 2-1 i det läget, som Tortorella för första gången i serien visar känslor. När han liksom tappade lite på båset och börjar gå runt där och skrika på sina spelare, "We're fucking alive!" typ så här. Och så väcker de. Det var första gången. Annars liksom, ja, hur dåligt den kunde se ut, så när han blev intervjuad av Pierre McGuire sån här mitt i matchen i intervjuer, så sa han, "You know, we gotta step up, you know, but we know we're a good team and there's no other team than this I would stand behind and we're gonna find a way," liksom. Så det var lite kaxigt liksom.
Ja, nu har det varit väldigt mycket fokus på den serien.
Ja, det måste ni
ursäkta. Det har inte bara att göra med att Jonathan är Tampa-fan. Det är ju faktiskt en remarkabel sak som hände där. Och krävde mycket, mycket babbel.
Ja. Skönt att jag bokslut. Nu ska jag släppa det så länge. Alltså. Nu kan jag skita i det.
Ja. Ja, tills vidare. Ja. Nu var det ju så att gårdagskvällen var nog en av de mest förstummande i NHL-historien, för att det var ju ett annat lag som också blev svepta till slut igår, och en stad där det råder nästan lika tung depression idag, och det var ju Pittsburgh då.
Ja.
Om inte Tampa hade åkt på den här smällen så hade vi varit lika tagna av det som hände där, för att det hamnade lite i skuggan av Tampas fiasko, men Pittsburghs misslyckande här är ju också helt wacko. Vem fan hade trott att New York Islanders skulle ta stjärnspäckade Penguins i 4 raka? Jonathan?
Ja. Nej, alltså definitivt inte inför den här serien och framförallt inte inför säsongen. Ja, det är ju skämskudde på mig igen. Alltså skäms sån här dumstrut.
Det behöver du inte, ja som sagt, tv-mast öga dumstrutar som sticker ända upp i himlen.
Ja, men jag sa ju att Pittsburgh skulle vinna Stanley Cup den här säsongen. Jag trodde att de skulle studsa tillbaks hela den här kåren och verkligen liksom efter en lite tyngre säsong i fjol vara hungriga igen och visa det spel som de hade 2 rader när de faktiskt gick hela vägen. Men de blev faktiskt krossade de också.
Ja, och dels så handlar ju det om att de inte riktigt, de själva inte kom upp på den nivå där man förväntar sig att se dem, men framförallt så stöttar de på en extremt bra motståndare. det har ju varit så att Islanders har kvävt dem.
Precis, alltså det, så kan man verkligen uttrycka det. För att, alltså jag tänker att det måste vara energikrävande för Islanders att spela på det här viset. Att det var så otroligt nitiskt disciplinerad i sin struktur. Och samtidigt har den här forecheckingen och den här ettrigheten i spelet. Precis som jag pratade om Columbus nu. Det måste ta och spela så. Dels i 82 omgångar och nu så här mot Pittsburgh i en första slutspelsrunda. Men faktum är att...
Jag har till och med lyckats skruva upp det.
Ja, ytterligare en nivå.
Ett snäpp till.
Men faktum är att de som är klart tröttast idag det, och liksom som var det i den här serien, det var Pittsburgh. De orkade, de blev frustrerade, de blev mentalt utslitna av att möta det här laget. Och benen orkar inte då heller. Alltså, de tröttade ut Pittsburgh och de själva fick bara mer och mer energi, kändes
som. Ja, det var för Pittsburgh kändes som de stod med en sked och försökte hacka sig igenom ett berg.
Ja, lite så finns. Ja.
Ja, otroligt imponerande. Jag såg ju de två första matcherna live här i ett sprakande rocking kolosseum. Och ja, man kan inte annat... De är ju inte världens roligaste lag att titta på, Islanders kanske. Så rent spelmässigt. Men man blir extremt imponerad. Jag tycker det är mindblowing att det är samma lag som... I princip samma lag som i fjol. Och som denne Barry Trotz har fått att spela på... Det är svårt att få in att det går att göra, men så uppenbart kommer in en människa och säger, nu gör vi så här, och så blir de så.
Ja, liksom hela stämningen, harmonin, kulturen i laget som har byggts upp av Lou och Barry. Alltså om man bara en sån spelare som till exempel Jordan Eberle, som hade hemsk stämpel på sig efter sitt slutspel med Edmonton där 2017, han blev tradad direkt efteråt. Efter att ha gjort 0 mål på 13 matcher och stämplat som en choker och Men nu är ju han hur bra som helst. Han har gjort 4 mål här på Pittsburgh och ligger i toppen av hela slutspelets poängliga och ser ju sylvass ut. Det är ju liksom i den kulturen han har hamnat i nu som gör att han får ut sina egenskaper på bästa sätt.
Ja, det har ju varit en av styrkorna också utöver den här strukturen och att de spelar så snortajt defensiv och verkligen kväver Pittsburgh och deras stora offensiva stjärnor. Så har de ju själva varit jävligt effektiva när de väl har kommit... när de har gått till anfall och fått lägen. Och han har ju varit exceptionell, framförallt han då, Eberle. Imponerande. Sådana som vi nämnde nyss, att Crosby inte har en poäng. Eller fick han en poäng?
Ja, han fick till slut en assist i sista matchen. Men,
ja, de höll honom i herrans tukt och förmaning på ett sätt som jag tror ingen har gjort sedan Henrik Zetterberg i finalen 2008.
Nej, exakt. Precis. Och så här, Malkin frustrerad, Kessel ser vi inte mycket av, Gensel som gjorde 40 mål i grundserien. Det blev faktiskt 0 poäng av Patrik Hörnqvist, som annars är en sån som brukar vara en katalysator för Pittsburgh. Det är ingenting funkade för dem.
Men det måste ju också konstateras att deras supporting cast inte håller samma klass längre. Och att Rutherford har gjort några misslyckade drag här med backar som inte alls är så bra som de ska vara.
Nej.
Jack Johnson har inte varit någon lyckad... Han var ju inte... Det lilla han spelade i den här serien var ju inte alls bra.
Nej, det är precis. På senare år så är det inte mycket han har gjort rätt faktiskt. Jag är inte helt övertygad av Bjugstad och McCann som supporting cast heller. Framförallt inte Bjugstad faktiskt. Nej. Med den lönen han har dessutom. Nej, han har faktiskt gjort väldigt mycket dåligt tvärtom på senare år. Snarare har hjälpt Pittsburgh än hjälpt dem, skulle jag säga.
Ja, det var till att börja med var det dumt att jag sa med Carl Hagelin. Det började, hans stora era började med att han lyckades knyta till sig Hagelin och sen byggde några pusselbitar runt den traden som tog dem till 2 mästerskap faktiskt. Ja. Man ska inte släppa Hagelin. Det går dåligt för alla lag som
trädar bort. Det är uppenbart. Ja, exakt.
Samtidigt, Matt Murray har ju varit ett problem i kassen. Han är inte alls lika bra längre.
Nej, han är ju precis han som ändå var en dubbel Stanley Cup vinnarmålvakt där när det gick som bäst, men sen dess har det inte gått. Jag tyckte han studsade tillbaka den här grundserien, och i våran införpodd här så sa jag ju faktiskt att jag tyckte inte att målvaktsspelet kändes som en svaghet nu inför slutspelet, utan att Murray hade en stark period bakom sig. Men nej, han torskade också den här målvaktsmatchen grovt mot Robin Lehner då.
Ja, Robin Lehner ska ju nämnas också, så han nämns ju nu som i natt hörde från flera håll. Att han är tidig Conn Smythe-favorit.
Ja, han är en av de som ska nomineras här, som man definitivt ska peta upp som ett alternativ.
Robin Lehner som Conn Smythe, det är ju frapperande.
Det var ingen jättemarknad för honom i somras, som man säger så.
Nej, men han har ju varit otroligt bra. Han är så lugn och så säker. Det är inget yvigt. Han bara står där han ska och är ju så enormt stor. Ja. Men framförallt det här lugnet han utstrålar.
Ja, och han som då under sina tidigare år i NHL, mycket på grund av den bakgrund som han själv har berättat om och gått ut med, som var liksom känd som ganska hetsig och sådär. Och temperamentsfull. Men nu är det ju lugnet själv liksom.
Ja, det enda man såg av det var ju igår när Hörnqvist han började slåss med Hörnqvist. Men det förklarade han ju efteråt. Jag pratade med Robin någon timme efter matchen. Alltså, det där var ju ett litet missförstånd. Bengan trodde att det var jag som hade slashat honom på baksidan när det var en av våra backar. Han vände sig om och se mig och började hacka på honom. Ja. De kramades om efteråt. Men sen sa han också, folk tror att det är så lätt att få mig ur balans för jag har hetsigt temperament. Det har jag inte längre och det är ingen bra idé för jag blir bara bättre när sånt där händer. Så det är bäst att lämna mig i fred.
Ja, uppenbart. Ja. Han är 95% på de här fyra matcherna mot Pittsburgh. Det är en fjäder i hatten igen.
Ja, verkligen. En annan styrka i början av serien som verkligen var en fördel för dem, det var ju Colosseum. Du har ju varit med och sett denna hall, vad som hände där och ja. Trycket de där två första matcherna där, de kom upp, de pressade ytterligare ett steg från den där Tavares-matchen vi var på.
Ja. Och den var det värsta jag upplevt.
Ja, men då var det mer hatiskt och argt. Nu har det ju varit positivt liksom, och feel good. Och man har fokuserat på att stödja sina hjältar där ute på Long Island. Och satan, hur den skakade hela den där arenan.
Ja, du skrev där att du trodde att Long Island snart flyger ni ut i... Ni glider ut i Atlanten.
Där ja, jag tror att det var ett mirakel om det sitter fast i nordamerikanska kontinenten fortfarande. Ja. Det kändes så. Ja. Men nu är ju då det underliga faktum att resten av slutspelet får de spela i Brooklyn. Det är ju bestämt sedan långt tidigare. Ja. Och det är tyvärr, det måste vara en letdown för laget och för fansen. För att Barclays Center är verkligen inte samma sak.
Ja, det är...
Nu kommer det bli tryck där också, men inte på samma sätt. Man kommer inte, publiken kommer inte lika nära och blir som... Man såg i ögonen på vissa Pittsburgh-spelare att de tänkte, vad är det här? Det känns som man har publiken över sig. Liksom.
Precis, den är så otroligt tajt den där lilla ladan. Alltså.
Det har ju med ekonomi att göra det här då. I Colosseum finns det 19 lyxsviter och 14 000 platser i övrigt. I Barclays Center finns det 100 sviter, 19 mot 100 och 17 000 säten. Det gör en skillnad på per match, säger de, runt mellan 1 och 1,5 miljoner dollar. Och det är ju pengar som inte Islanders kan fnysa åt och inte ligan heller. Så att det låter jävligt krasst och trist, men så är det bara. Så att fortsättningen blir Barclays. Jag tror inte att det kommer påverka Barry Trotts lag så mycket, men inledningsvis kommer det kanske vara en liten... Ja, lite trist.
Ja, men med tanke på att man just kommer från Nassau och vet stämningen där. Men jag kommer ihåg när det var i slutspel för 2 år sedan. När de också spelade i Barclays. Och det var faktiskt, trots hur dålig den arenan och ooptimerad den är för just hockey, så var det ändå ruggigt tryggt där också.
Alltså, ja, det kommer det att bli.
Det kommer vara hemmaplansfördel.
Fansen där har ju extrem feber nu. Det kommer att vara så häftigt. Ja. Och det kommer att vara trevligt för mig att få ta tunnelbanan ut och se matcher. Det är väldigt convenient på det sättet.
Ja, istället för 2 timmar med bil eller vad du tar ut till Long Island för det.
Ja, om man åker i fel tid som vi gjorde i bussen. Ja.
Just det, då är det trafik där. Usch.
Och då får de möta antingen Washington Capitals eller Carolina Hurricanes. Den serien pågår fortfarande så 3-1 och match 4 kommer att spelas först imorgon, torsdag. Fick 2 dagars ledigt mellan game 3 och 4 av någon anledning.
Ja, det är konstigt.
Jag tror ju att in the end så blir det Washington. Jag tycker Carolina har gjort det väldigt bra i den här serien. Lite, i delar av matcherna i Washington kändes det som att de här kan inte riktigt hänga med Washington. De är ett nummer för små. De vet för lite om playoff-hockey. Och de är helt enkelt... lite så här rådjur som fastnar i strålkastarskenet från en bil. Ja. Men sen kom de ju hem och jag åkte faktiskt ner till Raleigh för att få uppleva första slutspelsmatchen i PNC Arena på 10 år.
Ja, det tycker jag var häftigt att du tog det dit.
Ja, det tycker jag också. Jag är mycket nöjd med det, för det var en stor upplevelse. och få vara med i en hel stad, en stads längtan, förtvivlade längtan till slut stillas en kväll. Och ja, det hängde i luften då att det här, vad som än händer i övrigt, så kommer de att vinna den här matchen, för det är sån emotionell laddning här, så de kommer att explodera på den liksom. Ja. De kommer de har fått kärnbränslet tillförsel i tankarna här.
Ja, ja.
Och mycket riktigt så spelar de ju, då krossar de ju ett Capital som på sin sida gjorde sin sämsta match på flera år faktiskt, inte bara i slutspelet överhuvudtaget.
Ja, nej, precis. Nej, statistiskt sett så var det ju för, alltså, slående siffror. Det var liksom dels 45-18 i skott i Carolina, och om man räknar från skott i slottet så var det 21-5.
I andra perioden hade Capitals ett skott på mål.
Ja. Ja. Nej, det var...
säger något om att de var helt lost då. Men nu är det ju så här att För ett par år sedan, då hade man ju orolig för Washington nu. Då tänkte jag, den här sortens insats får de att bli mjuka i knäna. Men så är det inte längre. Efter segern i fjol så får de panik av ingenting. De kan hantera det här och kommer snart att spela bättre. Och när de spelar riktigt bra, då är de numret större än Carolina.
Ja, precis. Och alltså, när de verkligen tog i hemmamatcherna, framförallt i starterna av dem, då tyckte jag verkligen, då håller jag med om det du sa, att Carolina... Den växeln hade inte Carolina i sig.
Det sa Rod Brindamore också, att han har ju liksom antytt det, att jag ser på vissa av mina spelare att de är inte riktigt redo för det här. De har inte rutinen och det märks.
Nej.
Det är svårt att se något annat än att Washington kommer att ta det där, som vi sa. 4-2 eller 4-1 blir det nog i den här serien.
Ja.
Det är också remarkabelt. Jag var ju på en av matcherna där också då, i lördags, matinén. Och det värsta var att jag använde ordet remarkabelt hela tiden. Jag ska försöka låta bli det.
Ja.
Det var anmärkningsvärt hur annorlunda stämningen var i betongbunken. Det har ju alltid varit hög stämning där, men där har ju stämningen alltid blandats med ångest och oro. Men det där är borta nu. Washington är förlöst. Demonerna döda. Ingen vill att de ska åka ut heller, men det skulle inte innebära att alla ramlar ner i avgrunden igen.
Nej.
De har fått harmoni där nu när de har gjort det. Och jag tror att det i sig gör att de kommer att ha framgång.
Ja, jag känner också det.
Mm.
Vi måste väl nämna också en viss fight som skedde framför dina ögon där i Raleigh, alltså som man inte heller trodde sig. Den var remarkabel, skulle jag säga, att den skedde.
Ja, jävla remarkabel var det.
Att Andrei Svechnikov går upp mot sin idol Ovechkin, landsmännen, superstjärnan mot superrookien. Rent liksom bara slagsmål i princip, och Svechnikov åker på stenhårda högerkrokar och är ju mer, tuppar av mer eller mindre, och har ju hjärnskakning nu och blir borta liksom.
Ja, det var häpnadsväckande. Jag satt på den sidan på pressläktaren med en bekant kollega från Kanada, och vi sa, vad är det? Vad är det som händer? Men det var ju faktiskt så att Svechnikov utmanade Ovechkin. Det var ju ett väldigt dumt beslut.
Ja.
För han fick verkligen, Ovechkin är 14 år äldre och 18 kilo tyngre, och har ju övertag på alla sätt, och som sagt, han knockar ju honom. Det var otäckt att se.
Ja, det var faktiskt otäckt att se. Och samtidigt så håller jag med i debatten som har blossat upp efter det här, att vad är det man sitter och tittar på egentligen? Det är liksom renodlat slagsmål som inte skulle vara tillåtet någon annanstans.
Nej.
Men här helt plötsligt så är det okej att slå varandra med knytnävarna liksom.
Det var ju misshandel, hade det varit i en domstol.
Ja. Men om man tänker i boxning och MMA, så då är det i alla fall professionella domare och de som står där, och de kanske har boxningshandskar på sig. Nu står de där och slåss med knytnävarna liksom, och den ena tuppar av.
Ja, man kan ju tycka att Ovechkin borde ha liksom bara åkt därifrån. Låt honom hålla på och utmana. Det var väldigt mycket debatt på det här igår. På NHL Network, radiokanalen då, som du och jag också lyssnade på under roadtrip. De är fantastiska att höra under slutspelet. Det är program efter program efter program där de bara pratar slutspel och analyserar oss. Och det var ju mycket debatt om den här situationen då. Men några gamla spelare så kom in och sa också att, som har själva varit inblandade i slagsmål, de höll med om att det såg jävligt otäckt ut, men när man väl hamnar i den situationen, när man har tagit beslutet nu är det slagsmål, då har man bara överlevnadsinstinkt. Det är allt som tar över. Så de kunde inte skylla på Ovechkin. Han gjorde bara vad man gör.
Ja, han har ju en motståndare som står och dunkar högernäven mot han också.
Ja.
Det är själva fenomenet i så fall som jag ifrågasätter.
Ja, verkligen. Det där ska ju bort. och vad tjänar de där lagen på att två av deras bästa spelare slåss och som allra minst får 5 minuters utvisning och i värsta fall blir skadade som Svechnikov blev nu?
Ja. Och den här hjärnskakningsdebatten som pågår i NHL, och visst, oftast så blir det inte så farliga skador i slagsmål eftersom att de flesta som går upp i dem är ganska rutinerade och vet hur man försvarar sig. De har lärt sig att hålla emot och sådär så att man inte riktigt kommer åt. Men ändå, själva poängen med de där slagsmålen i grunden är att de står och ska försöka slå ner varandra. Så det är klart det finns en uppenbar skaderisk.
Det måste ju till hårdare straff helt enkelt. Det ska vara matchstraff om man börjar slåss, då försvinner det ju.
Ja, precis.
Ibland blir det ju liksom, just slutspelet blir det ju, det blir mycket gruff och gurgel, som Niklas Holmgren brukar kalla det. Och det är ju naturligt. Det är ju extremt mycket känslor i svallning i slutspel.
Ja.
Men rena slagsmål borde vi få bort. När de står och slår varandra i ansiktet.
Ja, det är liksom, det är faktiskt inte hockey. Det tycker inte jag.
Nej. Jonathan, det blir ett långt avsnitt det här. Vi måste gå vidare.
Ja.
Vi har en serie kvar i öst. Ja. Den är inte ointressant den heller, sannoliken inte.
Nej, det kan man inte säga. Den måste vi också ta tag i naturligtvis.
Boston-Toronto. Den står 2-1 i Toronto nu. Det är fjärde matchen ikväll när vi spelar in det här på onsdagen.
Ja.
Vi har hållit på med det här bara en vecka. Kan du tro det? Det känns som vi har hållit på en månad med första runden.
Ja, det är så mycket storylines som helst man kan ta tag i. Och så här, i den här serien så måste vi prata om Kadris tackling och så, men det känns som att det var jättelänge sedan.
Ja, det är det som vi fick i mail här och påpekade från flera att vi borde spela in oftare nu under slutspelet, och det skulle vara härligt tycker vi också, men det finns ingen tid till det. Framförallt så skulle det förstöra för dig, för du måste sitta och klippa de här avsnitten och fixa så att de går att lyssna på, så att det, tyvärr finns det ingen möjlighet.
Nej, jag får inte utrymme till det alltså. Det går inte ihop sig. Och nu får jag dispens här och lämna jobbet och sitta med den här podden också, så att det får jag bara en gång i veckan.
Precis, och ja, Toronto leder som sagt, och det har ju varit en underlig serie med två ansikten, den här serien. Första matchen spelar man på Torontos villkor, då vann de. Match två spelar man totalt på Bostons villkor, då vann de. Och så kom det tillbaka till, spelar vi Toronto hockey i match tre och då vann de. Eller hur? Ja. Det har verkligen varit så.
Ja, precis. Exakt. Matcherna har skilt sig åt väldigt mycket och är antingen åt Torontos fördel eller Bostons. Så har det verkligen varit, det håller jag med om.
Den som har fått sin vilja igenom vad gäller spelsätt som matcherna ska genomföras på har vunnit.
Ja.
Och det är då Toronto vill använda sin speed och Boston vill använda sin kraft och tyngd. Så kan man väldigt förenklat beskriva det.
Ja, precis. Och sen måste man ju säga så här att förra året så var det ju Boston som sprang iväg till ett 3-1 överläge liksom ungefär efter en vecka drygt. Och i det här läget så är det ju faktiskt Toronto som leder med 2-1 när vi spelar in där. Och då måste man ju säga att en tydlig förändring mot förra året, det är ju att de har John Tavares. Och hans intåg, alltså nu har vi pratat om Islanders helt plötsligt presterar utan honom, men hans intåg i Toronto i den här matchupen mot Bergeron-kedjan som han faktiskt har ställt mot har ju betytt enormt mycket för Toronto, för att faktum är ju att Tavares ihop med Mitch Marner har ju faktiskt lyckats neutralisera den mest mördande hockeykedjan i världen.
Ja, faktiskt. Jag skulle ju säga det. Jag tycker Toronto när de har varit bra har gjort starkare intryck än Boston när de har varit bra, faktiskt.
Ja.
Man är lite mer imponerad av Toronto och ja, nu var jag på väg att säga det remarkabelt.
Ja, det blir dagens ord.
Jag är lite trött tror jag. Ordförrådet skramlar omkring. Jag får inte tag i orden.
Nej, men remarkabel, det duger.
För den där Marchand, Bergeron, Pasternak-kedjan har inte fått alls lika mycket utrymme som i fjol. Det är ju verkligen så.
Nej, precis. Alltså, på de 7 matcherna i fjol så gjorde de 25 poäng 5-5 och ytterligare några i powerplay. På de här 3 matcherna hittills 5-5 så har de bara gjort 2 poäng. Och deras underliggande siffror, den kedjan som brukar fullständigt demolera även i den typen av kategorin, liksom Corsi och allt det vi pratar om, där ser det inte alls bra ut. 42% Corsi, det vill säga skottfördel för när de är inne på isen. Bara, alltså, det skapas ju mer åt andra hållet. Om man pratar om en sån statistikkategori som expected goals, som man räknar ut varifrån skotten kommer och sådär, vad som troligast borde innebära mycket mål. Så när de är inne på isen så förväntas de göra 27% av målen, motståndarlaget då 73%. Det är ju riktigt svaga siffror för liksom den bästa kedjan vi har kallat det för.
Jag tycker det ser ut som Pasternakan inte är sig själv. Den där handskadan stör honom fortfarande, tror jag.
Ja, det är möjligt. Men jag är ändå förvånad. Alla 3 sätter personligt poängrekord i grundserien den här säsongen. Men nu har vi lärt oss att grundserien betyder ingenting. Det är något nytt när man kommer...
Är det verkligen något vi har lärt oss nu, så är det det.
Alla börjar om på noll liksom. Bara att man har olika förväntningar på sig.
Men nu är det så att det känns som momentum i den här serien, precis som i fjol faktiskt, svänger från match till match. Och är det så att Boston dominerar ikväll och vinner, då kommer vi imorgon, kommer de att sitta på NHL Network och prata om hur bra de är.
Ja.
Så det, jag tycker fortfarande den vågskåren är någonstans i mitten. Men skulle Toronto ta ledning med 3-1, då vet jag fan om de inte fixar det här.
Nej, jag håller med dig. Jag håller med dig. Och en sak som jag tycker har varit väldigt, väldigt positiv på de här tre matcherna, som har varit något som har svajat lite senaste årens slutspel och inte minst i fjol då, det är Fredrik Andersen i kassen.
Ja.
Alla de här tre matcherna, till och med när de förlorar klart med 4-1, så tycker jag han har varit kanske Torontos bästa spelare. Alltså att ha ett sånt målvaktsspel ger en helt annan trygghet också till Torontos försvar, som har varit helt annat jämfört med hur det såg ut i slutet av grundserien.
Dansken.
Jag fick ett meddelande här från en dansk på Twitter efter traumat i natt. Han skrev att ja, så vi har ju Oliver Bjørkstrand i Columbus, och man behöver en dansk för att vinna Lars Eller förra året och Fredrik Jensen i Toronto. Ja, dålig danska, men
ja.
Sen måste vi ju nämna också vad, apropå, alltså, vi måste ju nämna också Nathan Kadri. Det han ställde till med i match 2.
Ja.
För där han gick ju över gränsen totalt för andra året i rad vid samma sarghörn i Boston.
Han skulle revanschera sig för att han tyckte det hade varit oschysthet från Jake DeBrusks sida då. Och körde in honom en crosschecking i ansiktet. Blir självfallet avstängd för matchstraff och blir avstängd resten av serien.
Ja, och det var väl inte mer än rätt, så att säga. Det var det minsta man kunde begära ensam, för det var faktiskt ett hjärnsläpp. Och visst, Jake DeBrusk var inte Guds bästa i den matchen heller. Dels för att han höll på nia just Kadri tidigare i matchen, och dels för att han körde in Patrick Marleau i liksom skarven mellan bås och plexiglas. Vilket ju rörde upp känslan naturligtvis, men att därifrån gå till ett rent överfall, nej, det obegripligt att han fortsätter på det här viset, Kadri.
Ja, flera exempel på det. Jag förstår inte hur professionella spelare som varit med så länge, att de begår såna, att de gör såna klavertramp. Det var ju lika med Kutcher och Thornton, Joe Thornton i väst, att de av ren frustration begår såna idiotiska, gör såna tilltag. Jag fattar inte. Det gränsar till enfald, tycker jag. Jag förstår att känslorna är heta, men det måste man ju kunna hantera när man är de här figurerna.
Ja, och grejen är att det blir ju kontraproduktiv effekt i och med att han själv blir avstängd. Det förstör för laget, deras matchups-filosofi och sådär, och får en lång utvisning när det väl händer. Fyller ju definitivt ingen funktion, liksom.
Nej, men nu verkar det som att Toronto klarar sig bra även utan honom, och ja, för deras skull får man hoppas att de fortsätter strunta i att han inte är med, helt enkelt.
Nylander har fått gå in som...
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tredje center istället.
Ja. Ja, Jonathan, vi har problem med tekniken här. Det hackar och strider för oss, och du kommer få klippa en massa tråkigt det. Men vi måste ju ta oss igenom det här avsnittet. Det är ett av de viktigaste på hela säsongen.
Ja, exakt. Så trots att vi har mycket emot oss nu, och för mig räcker det inte med att Tampa Bay går trögt. Det gör även internet nu. Så att, men vi kör på. Ja. Det är dags för den andra konferensen också. Måste vi snacka.
Ja, vi har ute i väst fyra serier som fortfarande pågår. Till skillnad från i öster, det är bara två kvar då. Vi börjar med ettan där igen. Väst ettan, Calgary, har efter en lysande första match hamnat i trubbel mot Colorado.
Ja, precis. Och där måste jag ändå säga att den som varnade lite för just Colorado, det var ju Per Bjurman, och definitivt inte Jonathan Ekelid, som har vurmat för Flames hela säsongen.
Nej, men jag kände efter första matchen var det jag som kände mig tillplattad, för då såg Flames extremt bra ut där hemma i Saddle Dome och dominerade, tyckte jag, Avalanche rätt ordentligt.
Ja, jag håller med till viss del. Alltså Calgary förtjänar verkligen att vinna det och det blir 4-0, det säger ju någonting. Men samtidigt så tyckte jag Mike Smith var fantastisk i den matchen också.
Ja, det var en av storylinesen där, att han har varit i tre matcher han varit riktigt bra.
Ja, precis. Men så, alltså från de här två matcherna som Colorado nu har vunnit, så att det står 2-1 i matcher till deras favör, så har ju faktiskt, måste jag säga, att det är tvärtom. Det är Colorado som har dominerat. Och den senaste matchen nu hemma i Pepsi Center, så var det ju, ja, det var ju ren och skär utklassning faktiskt.
Ja, men då var Flames, då gjorde väl Flames en av sina sämsta matcher någonsin också, inte någonsin, men i år. Precis.
Ja, alltså de gick inte alls att känna igen. Alltså, om man tar lite statistik, alltså vi pratade om att Carolina sköt 45 skott mot Caps i sin hemmamatch där, men här sköt ju faktiskt Colorado 56 skott på mål. Mm. Och såna här grejer som, alltså kontringschanser, en sak som Calgary är ganska bra på att begränsa i grundserien då, bara släppt till 6 kontringar per match ungefär. I den här matchen så var det 18 kontringar som man släppte till. Och det är sanslösa siffror.
Ja, och en viktig punkt i den här serien är, vi pratar förutom att det är svårt för stjärnorna att hävda sig på samma sätt i slutspelet, men i Colorado har de framförallt en som verkligen har brutit igenom nu, och det är ju Nathan McKinnon. Han har varit, i de två sista matcherna har han varit helt enorm tycker jag. Det var han som avgjorde i sudden i game 2 eller game 2 och tredje matchen så var det hans show i Pepsi Center. Medan Calgarys första kedja inte syns till än. Gaudreau och Monahan har varit riktigt bleka.
Riktigt bleka, verkligen. Alltså, det är klassskillnad på respektive första kedja så här långt. Och jag skulle vilja faktiskt, trots att vi snart kommer in på vad Mark Stone håller på med i Vegas och vi har pratat om Lehner, men jag håller nog Nate McKinnon som min Conn Smythe ledare efter en vecka Stanley Cup-slutspel.
Ja, det gör du nog alldeles rätt i. Medan Calgary har i första hand fått förlita sig på Sam Bennett, har varit väldigt bra.
Ja, exakt.
Med sin minst sagt remarkabla mustasch.
Ja, det får man säga.
Riktig 70-talsklassiker har han på överläppen.
Ja.
Det känns som att Colorado har allt momentum nu och in tredje match ikväll. Ja. Tar de den, då tror jag att Calgary är rökta.
Ja.
Får en intryck att de inte riktigt spelar slutspelshockey. Precis som Tampa, de hittar inte riktigt den extra dimensionen. De fortsätter på samma sätt som förut.
Ja, jag tycker också det är lite grann, alltså, jag håller med om det. Att jag känner en tendensen att de förlitar sig på det som såg så bra ut i grundserien och inte heller riktigt kunnat anpassa sig till den här väldiga frenesin som Colorado kommer med och deras forecheck och deras kontringsspel. Sådär. För de tränger ju igenom Calgary fullständigt. Och de har inget motmedel alls just nu och bara förväntar sig att knutarna ska lösas upp. Så att de måste verkligen skärpa till sig i match 4 för att det här inte ska, för blir det 3-1 i matchen nu, då är det väldigt press på dem.
Ja, det är det. Kul detalj i förra matchen var ju också att rookien, vad heter han nu?
Cale McCarr.
Ja, han gjorde mål i sin första match. Ja, i Stanley Cup, i ett otroligt pressat läge, men Gabriel Landeskog sa att killen är helt iskall. Han hade hämtat upp honom före matchen och körde honom till rinken och frågade hur kändes, om han var nervös och så. Han hade bara ryckt på axlarna och sagt att nej, vi skulle spela hockey.
Ja, nej, men det här är ju, visst det har varit college-stjärnor som har hypats upp tidigare, men jag skulle säga att det här är minst kan jag inte säga, för det är en hög måttstock, men ja, jag skulle säga minst lika bra som Charlie McAvoy, som ju också kom in slutspelsdebuterade faktiskt i NHL. Aldrig spelat en grundseriematch och var fenomenal direkt. Alltså jag tror Cale McCarr kommer vara en difference maker för Avs. Och uppenbarligen var det första matchen i mål direkt. Men han kommer vara det nu i den här matchserien. Ja. Och kanske längre fram i slutspel om de går vidare. Det är en superback de får in där faktiskt. Han har ju öst in poäng i college-ligan och han vann nyligen pris då som han fick ju Hobie Baker Award till college-ligans bästa spelare. Och visst, det har varit spelare som Jimmy Vesey, Will Butcher och så här som har fått det, som kanske inte har fått extrem impact i NHL så, som har varit jättehypad inför. Men de har ju varit 22 år när de har fått det priset. Cale McCarr är bara 20.
Mm. Det säger något om den här generationen. De här som kommer upp nu. Vi hade ju han i Columbus-serien också. Vad heter han? Texier.
Ja,
som petade vår vän Wennberg. Han var ju också skitbra faktiskt.
Ja.
En faktor där.
Ja, det är som du säger. De här millennials som kommer in nu, de har en annan attityd.
Ja, de låter sig verkligen inte bra. De tycker att de är, jag är bra på det här. Det är ingenting att bekymra sig om.
Ja, det är kul att se. Och verkligen välkommet för Colorado att få in en sån superback. Liksom.
Ja. Ja. Ja, det är, de har bra chans att skrälla där, tycker jag. Och då kanske min dumstrut sjunker lite.
Ja, lite grann ändå. Ja, jag ska bara säga det att jag är lite orolig på sikt här om Nathan MacKinnon kommer orka spela 24-25 minuter per match om de går långt i slutspelet. För att här snackar man ju verkligen om att...
Nu ska vi inte titta så långt fram, nu ska vi vinna den här serien. Det är allt man pratar om nu.
Ja, precis. För han spelar ju överlägset mest av alla forwards i det här slutspelet. Det är enormt vad de rider på honom. Men han gör det ju fantastiskt bra också. Jag har ju han som MVP.
Mm. Ja. Ja, skulle de vinna då får de möta som wildcard-lag blir ju de då Pacific-lag eftersom det är Calgary de går upp mot, och det betyder att de får då möta vinnaren i Vegas San Jose-serien, och där ser det ju ut som att Vegas också har skaffat sig väldigt övertag nu. De har satt harpunerna i hullet på hajarna.
Ja, det får man säga. Nej, det är sådär. San Jose har svårt för Vegas. De har haft det, är många lag som har haft det sedan deras inträde i ligan, men just San Jose har haft väldiga problem. Alltså. Inte bara i fjolåret till slutspel, utan även i grundserien 2 år idag.
Ja, de har spelat, jag tror det var någon som sa, de har spelat 18 matcher nu sedan Vegas kom in. Det är otroligt mycket.
Ja, det är väldigt mycket.
Mm. Och Vegas har vunnit nästan alla.
Ja, precis. Så att det är ett boogie team, ett tidigt boogie team för dem.
Ja, men San Jose har ju ett problem som vi ju faktiskt identifierade för eller varnade för, och det är ju att Marty Jones är inget bra i kassen.
Nej, han är inget, det kan vi bara säga, han är inget bra. Han lever ju på sitt renommé från slutspelet 2016 när han gick till final, och han var fantastiskt bra, det ska man ge honom. Och det var det som gav honom det här fina kontraktet han har i San Jose nu, som inte ser bra ut. För jag menar, det är ju... Ja, det var ju så att San Jose hade sämst målvaktsspel i grundserien. Det kan man i alla fall se tillbaka på. De var det enda laget som hade under 90% tror jag. I
ja, och nu har de sämst i slutspelet också, tyvärr.
Ja, och det är ju det är mål direkt. Det tar ju inte ens en minut, så har Vegas tagit ledningen.
Nej, det har ju varit genomgående tema. Och inför matchen igår då så hade de San Jose pratat extremt mycket om att vi måste få en bättre start, och så gör Pacioretty mål direkt.
Ja.
På ett som han borde ha tagit.
Ja, det är många skott som går igenom honom i princip.
Ja, ja.
Han sätter sig ner blixtsnabbt så det öppnar upp ytor liksom.
Ja. Ja, och det var ingen tillfällighet att det var Pacioretty då. Den där kedjan, vi har pratat om vilka enskilda spelare som är bäst. Den bästa kedjan i slutspelet hittills är ju den som Pacioretty, Stastny och Mark Stone. De har ju varit otroligt bra mot San Jose. DeBoer har ju fått lov att erkänna det själv. De äter upp oss och vi har inget svar.
Nej, de är alltså 1, 2 och 3 i hela Stanley Cup-slutspelets poängliga så här långt.
Jaha, och alla tre är ju som McPhee har knutit till sig i år.
Precis, det är en helt ny kedja gentemot fjolårets slutspel, och det är ju en enorm uppgradering. Vi har sagt det tidigare också, att det här är en första kedja i väldigt många lag.
Ja.
Och då har de redan sedan tidigare William Karlsson och Riley Smith och Jonathan Marchessault som var en fantastisk första kedja i fjol.
Ja, de har de, på pappret har de ju, och nu i praktiken också, Vegas är ju bättre i år än i fjol.
Ja, det är de.
Även om William Karlsson igår på telefon sa att ja, det är bara det att nu är det ju de som gör allt. Vi andra borde bidra lite mer också, inte minst vår kedja. Den hamnar lite i skuggan av
verkligen
Stone, Pacioretty. Men vilket lyckat drag av McPhee alltså. Och Mark Stone, vi har pratat mycket om att Niederreiter var bästa trade-fyndet. Ja. Under säsongen, men nu måste ju sätta strålkastaren på Stone.
Ja, vi har ju hyllat han hela säsongen, och jag har lyft fram han som min selkie-gubbe och sådär. Det är många som verkligen har vurmat för Mark Stone, att han måste få ännu mer cred och bli ännu mer erkänd i NHL. Ja. Men nu är det ju ingen som har missat honom, om det var någon som hade gjort det tidigare. Han är ju liksom bra, alltså jag tycker grejen med Mark Stone förutom allt det här, men det finns ju typ ingen svaghet i hans spel. Alltså han är en fantastisk framspelare. Alltså han är kanske inte bäst i ligan på allting, men han är jättebra framspelare, fantastisk skott. Han är grym framför mål på att styra och peta in returer. Jag har ju kallat han för kungen av mittzonen. Återigen nu i slutspelet, precis som i grundserien, precis som i Vegas och Ottawa, så är han liksom etta bland forwards när det kommer till att bryta passningar och sånt där, återvinna pucken. Han är liksom i toppen av i princip alla kategorier, inte bara i poängligan. Han är en komplett spelare.
Mm. Ja. Mm. Ja. Och därför är det svårt att se. Det finns ju kvaliteter hos San Jose, men de lyckas ju inte få ut allt av dem. Och tråkigt att se Erik Karlsson, han är ju uppenbart hämmad av skadan som höll honom borta från sista månaden av grundserien, nästan hela året nästan.
Ja, det har varit, nu i den sista matchen här, ett av de sista målen, jag tror det var Marcius som gjorde det, när Erik Karlsson, man ser hur man ser nästan att han har ont, alltså han gör det, han kan knappt röra på sig.
Nej, en av de bästa skridskoåkare som finns kan inte riktigt åka skridskor längre.
Ja, han blev ju rundad som en kona, och det blir ju inte Erik Karlsson i form.
Nej, det förstår man ju att det finns inte en chans att han inte är skadad, tyvärr.
Ja, tyvärr då. Faktum är att han varit inne på, jag tror det är att han varit inne på 13 av 17 baklängesmål här. Och det är ju inte klockrent, men så ser man de här senaste, ju liksom, nu har han ju fått mindre istid också. Han börjar kanonbra i den här 5-2-segern och spela 27-28 minuter. Och nu är han nere på 20 minuter per match.
Ja, det är ledsamt, och det är såklart tungt för San Jose. De tog in honom för just den här sortens matcher. Tråkigt, de såg väldigt bra ut i första matchen tyckte jag, som de ju också vann. Då kändes det som nu spinner San Jose på alla cylindrar, men nej. De har blivit frustrerade också. De har ju tungt mot, och igår var ju Marc-André Fleury lysande igen. Han var spelade samma slags slutspelshockey som i fjol.
Ja, precis. Ja, jag var så frustrerad som du säger också. Alltså det, vi nämnde Thorntons liksom hjärnsläpp. Evander Kane, har de kommit in under skinnet på?
Ja, framförallt har ju, vad heter han?
Reeves
gjort det. Ja. Och igår så fick ju Kane lämna matchen efter att bara plötsligt slog Miller på käften.
Ja. Alltså de tendenserna har krypit in i San Jose. De är frustrerade. Jag kan förstå det också, för spelmässigt sett så är de ju med i matcherna, måste jag ändå säga. Men det är ju framförallt målvaktsspelet som är den stora skillnaden. Jag skulle hålla det som den ännu större difference maker än den här kedjan vi har pratat om i Vegas. Alltså det faktum att Jones ibland kastar in puckar jämfört med att Marc-André Fleury här, ju längre serien har lidit, har blivit omutlig, är ju väldigt tröstlöst för San Jose. Alltså i den här, som William Karlsson nämnde i din intervju också där, de två första perioderna i matchen, i match fyra, så står det ju 15-2 i skott från slottet till San Jose, men det står 3-0 eller vad det nu stod till Vegas. Så att det är en helt extrem skillnad i effektivitet.
Och de är uppenbart störda också. Martin Jones vägrade prata med media igår, det är aldrig ett bra tecken när spelarna går och gömmer sig.
Nej, då är de pressade.
Ja, så att det är stor fördel Vegas, skulle jag säga, i det här läget.
Jag måste slänga in en sak, när vi ändå nämnde Cale Makar, så måste jag slänga in också att Nikita Gusev är klar för Vegas. En riktig joker, men man vet ju aldrig med ryssar som kommer över så här. Chipparsov-experimentet sket ju sig totalt. Ja. Och de har ju redan en fungerande kedjehierarki och dynamik i laget just nu i Vegas. Men Nikita Gusev, det är ändå poängliga vinnaren i KHL. Öst in poäng i tre raka VM-turneringar minst, eller om det är fyra till och med. Han vann ju OS-poängliga. Det är ju en klassspelare på nästan på, liksom Panarin-renommé som kommer över här. Och ja, jag tror att han har möjlighet att faktiskt göra ett avtryck.
Ja.
Så att det blir spännande att se vart de placerar honom. För att han ska ju typ spela en första kedja, men det kanske blir tredje kedjan för honom. Vi får se.
Vi får se. Vi har kvar två riktiga krig i Central Division. Dels Nashville-Dallas och Winnipeg-St. Louis. Och de är verkligen det är riktiga ställningskrig, de två serierna.
Ja, där är det jämnt.
Det är väldigt jämnt och väldigt svårt att se om hur det ska gå i fortsättningen. Om vi börjar med Nashville-Dallas då, så det är nästan så att Dallas har spelat bättre än Nashville ute på isen.
Ja.
Får man inte säga det?
Jag håller med om det. Jag tycker att Nashvilles lite krampaktiga spel som det liksom har varit säsongen igenom nästan, och ändå så liksom går de och vinner den här divisionen. Det fortsätter här i slutspelet. Det lossnar inte riktigt för dem.
Nej. Nej, men det är svårt att få det lossna mot Dallas som vi har varit inne på tidigare, som vi såg, du och jag, med egna ögon hur bra de är defensivt nu för tiden.
Ja, de är ju nästan på Islanders nivå. Det var de som släppte in minst mål i den västra konferensen.
Ja. Men grejen med Nashville är ju, som du mycket riktigt påpekar, utan att de har imponerat särskilt ofta i grundserien, så vinner de ändå den som alltid oerhört tajta Central Division. Och det fortsätter nu, den här klyschan om att de hittar sätt att vinna. Ja. Och det är ju det viktigaste av allt just nu.
Ja, precis. Alltså, Viktor Arvidsson är faktiskt poänglös i de här tre matcherna. Men då har en sån som Rocco Grimaldi, som väl egentligen är en lite healthy scratch-spelare för dem, klivit in och gjort två viktiga mål. Så att de har, och Pekarinne har ju faktiskt verkligen klivit fram och varit
alltså, Ben Bishop-nivå. Ja, igår var han bättre än Ben Bishop till och med. Och det var väl skillnaden, eller i förrgår.
Precis, då var det Ben Bishop som släppte in puckar rakt igenom sig. Medan Pekarinne gjorde räddningar han inte ska behöva göra.
Nej, det var någon helt otrolig räddning på slutet när Jamie Benn bara skulle sätta den.
Ja, det är ju mål liksom. Men, ja.
Och så precis när Dallas har kvitterat till 2-2, då släpper Bishop, det ska inte gå in. Granlunds strumprullar.
Ja, precis. Och han är egentligen inte skymd riktigt där heller. Och från långt håll ute vid sarghörnet. Det får inte gå in i det skedet av matchen.
Nej.
Så att, ja, jag håller med dig där att Dallas är jag mer imponerad av spelmässigt.
Mm. Ja, de har några. Miro Heiskanen har imponerat enormt, den unge backen från Finland.
Ja.
Mats Zuccarello har visat att han ger deras offensiv en dimension till.
Ja.
Och jag tycker de har sett, alltså det var ett tag sedan de spelade slutspel, men de ser ut som de är väldigt bra på att anpassa sig till det som gäller nu.
Ja, de är ju den här modellen med bra struktur och ganska tunga att möta och liksom väldigt disciplinerade i 60 minuter, minst, om det inte blir ännu mer. Så att, ja, jag håller med, jag är imponerad av Dallas också. Jag tycker faktiskt att både Seguin och Ben och de här har verkligen varit bra också. Kanske inte fått full utdelning. Det har ju delvis Pekarinne sett till att de inte fått. Men nej, som sagt, mer imponerad av Dallas sett till förutsättningarna än Nashville.
Ja, men det är imponerande igen. Det är viktigt att vinna.
Ja, och snart så smäller ju liksom Arvidsson in lite mål igen och Forsberg. De borde komma, de har ju sparkapital. Mer sparkapital än vad Dallas har. Och ändå leder de serien med 2-1.
Ja, det är match ikväll igen. Ja. Och jag tror att den är väldigt avgörande för fortsättningen av serien. Om Nashville tar ledningen med 3-1, då hänger säsongen på en tunn tråd för Dallas. För då är det Game 5, Bridgestone Arena. Jag fick just ett mail från NHL om starttiderna då. Det är matiné på lördag.
Jaha.
Klockan 3 Eastern Time, alltså klockan 2 lokaltid där. Oj,
då är det nästan så du blir sugen på att åka till Nashville.
Det är redan klart att jag ska vara där, hörde du.
Oj,
jag ska lite privat till och med. För att vänner från Leksand, Mr. Niklas Eriksson med familj är där. Och vi ska ses i Nashville.
Oj, ja, där ser man. Ja. Och då kan du få se en supermatch då dessutom.
Ja, om Nashville har slagläge då blir det spännande.
Ja.
Ja, men som sagt, det är svårt och extremt svårt att säga om, och det är det ju även i den sista serien då mellan Winnipeg och St. Louis, där St. Louis imponerade enormt genom att ta två segrar i Winnipeg, och då trodde man att Winnipeg skulle sluta sig till de här favoriterna som bara viker ner sig, Pittsburgh och Tampa. Ja. Men de kom tillbaks och har nu kvitterat efter två matcher i St. Louis.
Ja, där jag faktiskt måste säga att Winnipeg var bättre i de två matcherna. Alltså i match 3 till exempel så tyckte jag att det var Jordan Binnington som räddade St. Louis ett tag. Men sen så började målen trilla in och det blev faktiskt 6-3 till slut. Men nu tycker jag faktiskt att det är fördel Winnipeg igen.
Ja, det är det. Dels för att de har hemmaplansfördel igen. Men också för att de här sista två matcherna, kanske till och med de sista två matcherna, så känner man igen Winnipeg igen. Det gick det inte att göra i slutet av grundserien och inte de två första matcherna heller. De var inte på den nivå där de var i slutspelet i fjol. Men nu börjar de komma ditåt igen.
Ja, precis. Connor Hellebuck liksom få till sitt målvaktsspel. Dustin Byfuglien är den här slutspelsmonstret som han var i fjol. Och första serien med Wheeler, Scheifele och Connor är bra. Laine har faktiskt gjort mål i 3 av 4 slutspelsmatcher. Det har klickat mycket bättre.
Ja. Men jag skulle akta mig för att räkna bort St. Louis. Snacka om att de har fått till det som lag. De har 4 fungerande formationer. De har en andra kedja framförallt. Som när Tarasenko Company blir lite hårt åtsatta. Då kliver Sunken fram istället.
Ja, han har gjort flera viktiga mål. Framförallt där uppe. Han gjorde det där uppe i Winnipeg.
Ja. Och de har en bättre målvakt än Connor Hellebuyck, har inte varit så särskilt. Ja, nu var han bra igår.
Ja, jag tycker han har varit bra här i St. Louis. Men nej, han blev ju direkt utspelad av Binnington uppe i... Ja, alltså Binningtons... Jag tycker alla fyra matcher egentligen har varit suverän. Det var ett osäkert kort inför slutspelet här om man skulle hålla även i den här, på den här scenen när det vrids upp. Men han är, ja, han är ju på ledarnivå i princip, tycker jag.
Ja, men ja, och enligt Jarko så är det nu klart då vilka som vinner Stanley Cup. För att om bara Winnipeg skulle kvittera igår så kommer de att vinna, så kommer de att vinna alltihop. Ja. Sa vår tvärsäkra vän från Finland.
Ja.
Ja. Vi kan ju faktiskt vi spekulerade ju innan vi apropå Jarko då, spekulerade vi innan slutspelet på att det här kanske är året när Line är bra i slutspelet istället för i grundserien, och lite så har det ju faktiskt varit. Ja. Han har gjort mål de tre första matcherna, gjorde han mål.
Ja, jag håller med om det. Han har sett hetare, mer motiverad ut. Liksom ja. Lite ilsk ut nästan, att han liksom vill leverera nu verkligen och kliva fram och tysta tvivlarna.
Ja.
Precis som han ska. Ja, jag måste ändå säga, du sa att de har fått tillbaka hemmaplansfördelen, men det konstiga är ju att Winnipeg Whiteout har inte funkat så bra resultatmässigt. Jag menar, de förlorade ju så mycket matcher mot Nashville där förra året på hemmaplan, och nu förlorar de båda mot St. Louis. De har ett litet hemmaspöke helt plötsligt, trots att de har ett lika bra hemmastöd som New York Islanders, skulle jag vilja säga.
Ja, ja. Att, ja, det, ja. Det blir spännande. Det är väl imorgon det, som vi har nästa match där.
Ja,
ja. Ja, då har vi gått igenom alla serier, Jonathan. Och det är spännande. Det finns mer att säga om alla. Vi skulle kunna fortsätta babbla om det här länge. Men vi måste ta några... Det har hänt lite saker utanför slutspelet också. När vi spelade in förra veckan så missade vi precis draftlotteriet. Det hölls ju sen, och det var ju lite dramatiskt det också. För att topplagen ramlade ner i rankingen. Och uppklev Chicago, New Jersey, eller Chicago Rangers och Devils, så tog de tre första platserna.
Ja, där måste vi nämna, det här skedde ju bara någon timme efter vi spelade in förra avsnittet, som sagt. Och det känns som att det är en månad sedan. Det känns nästan som att det är ett år sedan, som du råkar säga. Men vi måste ändå nämna det i podden också. Alltså, Devils, återigen, Taylor Hall-faktorn. Det är alltså sjätte gången sen han blev draftad som nummer ett, eller om man räknar in den, sen han blev draftad etta 2010, som han spelar i det lag som vinner draftlotteriet.
Ja.
Vilken curse.
En bra svit.
Ja.
Och som sagt, Rangers 2, det är första gången som någonsin som Rangers väljer bland de tre första. Så det var en jackpot för dem.
Verkligen. Och ska vi prata, topp tre vill man ju naturligtvis hamna, med topp två just i år är ju en stor skillnad mot topp tre. För att det är ju verkligen två stycken som sticker ut, och det är lite delade meningar om vem som kommer gå ett och två. Det mesta talar ju för Jack Hughes då, som varit så hypad under lång tid som att Devils plockar honom då. Men Kapo Kakko, finländaren, nya Jarkko-favoriten, han kommer nog börja heja på Rangers. Kommer att besöka dig på pressläktaren i Madison Square Garden kommande vinter.
Ja, det ser jag fram emot.
För att mycket talar ju för att Rangers får in en superfinländare där i Kakko.
Ja, eller Rangers sitter ju i en väldigt bekväm situation. Det är inte de som ska välja, det är ju Jersey som väljer åt dem.
Ja,
i princip. De väljer den de tar först, och Rangers tar den andra. Det är ju bara så.
Precis, det är ett fantastiskt consolation prize de får oavsett vem det blir.
Ja, alltså för Rangers är det här, jag tror att det är nästan ännu större för dem än för Devils, för att det här innebär ju att rebuilden i praktiken är över. Eller åtminstone har speedats upp något fruktansvärt.
Ja.
Några free agent signingar i sommar. Några tunga. Mm. Och så ettan. Sen har de ytterligare fullt med första val.
Precis. De har 10 draftval i sommaren. Och liksom
och flera i första rundan.
Ja. Och på 14 månader här så har de samlat på sig mängder med talang. Liksom, och nu häromdagen, så det är ju inte officiellt klart än, för det kan inte bli förrän i maj, men det påstås ju att både det är klart att från KHL så ska gamla första valet Vitali Kravtsov komma över till Nordamerika, och superkeepen Igor Shestjorkin som har varit keeper där för dynastin Sankt Petersburg och spelat precis som Gusev, tre raka VM-turneringar, komma över och utmana Georgiev och Lundqvist. Så att det pratas om att de...
Ja, det har varit plötsligt en helt annan stämning runt Rangers efter den här dystra säsongen.
Precis, och de har massa löneutrymme som skulle i praktiken kunna gå efter feta UFAs nu om de ska påbörja sin liksom återuppbyggnad på riktigt nu.
Ja, och apropå Rangers så har deras förre tränare Alain Vigneault klivit in på scenen igen. Han gjorde sin sista match med Rangers i Philadelphia i sista grundserieomgången i fjol. Och nu återkommer han till samma scen, samma adress. Ja. För att Philadelphia Flyers har signat Alain. Badtofflan är tillbaka.
Ja, precis. Det tog ett år. Sen var han stekhet igen och får ju pengar så det skvätter hela på att säga. Han får ett...
Ja, herregud. 25 miljoner dollar för fem
precis.
År. Grattis, Alain.
Det är mer än vad Barry Trotz fick i New York Islanders till exempel.
Ja, ja, rika klubbar. Mm. Är det något rika klubbar kan spendera mycket de vill på nu så är det coacher.
Ja, och det sägs ju att faktum är att Philadelphia erbjöd Quenneville en bättre ekonomisk ersättning än vad Florida kunde punga upp. Men han ville ju då till Florida och till Talon och till det projektet. Så att där kunde inte ekonomin liksom bli avgörande.
Ja, och många Rangers-fans stats delen av supporterskaran skrattar och gnuggar händer och tycker det här är så lustigt. Jag tror att det är helt okej lösning för Flyers. Ja. Han är ingen idiot.
Nej, det är ju en väldigt rutinerad coach som har varit väldigt framgångsrik i liksom hyfsad modern NHL-tid får man ändå kalla det, i cap-eran. Dels med Vancouver, han har varit ett väldigt bra lag visserligen, men alltså i Vancouver och i Rangers så har han snittat över 100 poäng per säsong. Han har gått till två Stanley Cup-finaler, en med Vancouver, en med Rangers. Han har vunnit President's Trophy med båda lagen också.
Men säg vilken tränare som har gått till Stanley Cup-final med ett dåligt lag.
Ja,
det är klart de har alla lag som är bra är bra.
Jo, visserligen. Ja. Ja, nej, men det som han fick mycket skit för framförallt i slutet av Rangers-åren, det är ju hans dels så har han hanterat unga spelare, att han passar inte i den här rebuild-moden. Nej. Då. Sån som Pavel Buchnevich uttryckte ju liksom i media sin frustration över att ha Alain som tränare. Liksom, varenda misstag straffades man stenhårt för och man var ju rädd nästan för att spela för honom. Och det här med liksom nu när, alltså han är lite fast i den här Kevin Bieksa-typen av backar som han hade i Vancouver. Ja. Liksom. Han älskade ju Mark Stahl och Dan Girardi och sådär. Och det är klart att Flyers-fansen blir lite oroliga att vi trodde vi skulle köpa ut Andrew McDonald, men nu kanske vi får stå ut med han en säsong till när Badtofflan vill ha den typen av backar.
Ja. Men det viktiga för Flyers just nu är lite mer stabilitet efter några år av experiment på coach-sidan och på andra sidor med för övrigt. Ja. Att det är självklart att de, precis som vet på andra klubbar, vänder sig nu till mer etablerade coacher.
Precis, pendeln svängt från det här college-coacherna och AHL-coacher till att ta in de mest rutinerade man kan hitta.
Ja. Oh, Los Angeles gjorde samma sak nu då. Det är klart att Todd McClellan kommer dit.
Ja, samma kontrakt. Buffalo. Samma kontrakt sägs det, 5x5.
Ja. Oh. Medan Buffalo fortfarande inte har någon coach. De har liksom, det är som när man leker den här leken med musik och så ska man sätta sig på en stol och så blir, finns det inte stol åt alla.
Nej.
Och då är man ute i leken. Buffalo hamnar där nu. Ja. De var ute efter alla de här tre coacherna. Och nu vet jag inte vad som ska hända.
Det får jag en känsla av att de här blev välbetalda, de här två coacherna, för att det var attraktivt nu att ta in riktigt rutinerade coacher. Så de kunde kräva rejält med betalt. Det är klart de har ett CV att luta sig tillbaka mot också. Men
Buffalo vill ju också ha det nu då, efter experimenterat. Mm. Men de har inte riktigt samma vilja att betala coacherna sådana löner, tror jag.
Nej. Nej.
Men Dave Tippett skulle väl kunna vara en åt dem då, om de behöver det.
Ja, Flyers hade väl honom på intervju och sådär, och han har ju sedan tidigare låst upp sig på Seattle-projektet. Men nu verkar det som att han är väldigt sugen på att han orkar inte vänta till 2021, utan han vill ställa sig ett bås igen.
Nej, Buffalo får ringa den ultimata experimentet. Ring Grönborg. Låt Ricka Grönborg ta över i Sabres och ha Rasmus och så. Det blir bra.
Ja, nej, men jag menar, de kan ju inte ringa till Randy Carlyle i alla fall, eller Dan Bylsma igen. Det är så många rutinerade coacher finns det inte på marknaden längre.
Hackstall,
ja. Nej, Guy Boucher. Nej. Nej, det känns nästan som att då är det mer intressant med Grönborg faktiskt. Eller något annat alternativ än Sheldon Keefe eller någon av de här killarna.
Ja. Ja, Jonathan, nu måste vi väl nästan knyta ihop den här säcken. Vi har suttit här 2 timmar nu och du ska ju jobba och grejer.
Ja, precis. Nu då är det faktiskt så att de har gått utanför det här mötesrummet. Sport-Sebastian undrat vad jag håller på med. Kommer jag tillbaks snart? Vi hade som sagt kunnat prata ännu mer om Vigneault här och om alla serier, men det här avsnittet blir inte lika långt effektiv tid som vi faktiskt suttit här, för vi har ju haft strul med internet och fått ringa upp varandra flera gånger i rad så där. Men nu till slut så kan vi säga att vi ändå fick ihop det.
Be om ursäkt för lite hack i mitten där. Det blev jävligt frustrerande. Jag kände mig nästan som en coach och tänkte slänga in datorn i väggen.
Ja, men du höll dig kall. Du är rutinerad.
Ja. Men du, och det känns som vi har utövat lite terapi mot dig i alla fall, att du har lyckats förtränga vad som hände, sitter inte och gråter.
Nej, jag har tänkt på så mycket annat nu och fått reflektera över det här, så att jag känner att jag säger inte hallå, jag har inte den tonläget längre, utan det är lite mer positivt.
Ja, livet går vidare, Jonte. Nu kan du se på slutspelet utan att ha panik hela tiden och ångest och få hjärtstopp.
Det är faktiskt skönt, det ser jag fram emot.
Och nästa vecka när vi är tillbaka, då har vi väl förmodligen klarat av hela första rundan och titta på nästa omgång och matchups och så. Det blir riktigt festligt det också.
Ja, det måste jag säga. Så att vi säger på återhörande då.
Adjö, adjö.
Hej.
Hallå.
Alex Chiasso, Joe Luis Arena och Esposito. Uttalsproblem, men vi köttar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Gå och lyssna på hans podd.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
One, two, punch, beat, so.
Hallå.
One, two, three, speed, so.
Hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.